Hej mina framgångsvänner och välkommen till ett avsnitt av Framgångspodden. Och vet ni vad? Jag har något stort att berätta. Vi har fått en son och jag har blivit pappa. Så himla kul och jag är så lycklig bara. Alltså det här är det största, häftigaste, bästa jag har gjort i hela mitt liv. Alltså de känslorna som har kommit, all den lycka, att se den här individen, att hålla honom i famnen, att pussa honom. Wow, wow, wow. Alltså det går inte att jämföra med någonting annat som jag har med. Alla mår bra, Ida gjorde ett makalöst jobb och det helt otroligt verkligen. Man går från alla de här lyckokänslorna till att bryta ihop. Men det har varit helt fantastiskt. Både vår kära lilla son och Ida ligger nu här i rummet bredvid när jag spelar in det här introt, ligger och sover. Så då passade jag på och går och spelar in det här. Och det var bara jättehäftigt och jag är så himla lycklig. Och det är nämligen så att skulle ni vilja veta exakt hur allt har gått till, så kan ni lyssna på nästa avsnitt av Sånt i livet-podden som kommer ut nu på söndag. Då går jag och Ida igenom alla de här grejerna, vad som har hänt och det här dygnet som både varit omskakande och, men även makalöst och jättehäftigt och magiskt och extrem lycka. Men det har hänt ganska mycket som också är så här väldigt intressant att höra på. Och jag och Ida har inte suttit och reflekterat och allt, så det ska också bli jättekul att göra det verkligen. Så in och lyssna på söndag på Sånt i livet podden. Men är det så att ni skulle vilja se en bild på vår kära familj eller se lite grann hur våra liv ser ut just nu? Man har ju inte koll på allting kan man ju säga. Det är alltid från hur liksom bär man en bebis när det kommer. Wow, vad är det som händer? Hur gör man det här? Hur gör man det här? Alltså första gången jag torkade någon rumpan tänkte jag säga. Men alltså allting är ju nytt och det är så häftigt. Alltså för att få ett minnesvärt liv så ska man ha minnesvärda saker. Och den här krabaten, det kan man ge er sjuttingen på. Den kommer göra så att mitt liv blir mera minnesvärt. Wow, säger jag bara. Och ni kan kolla in vår kära nya familj på våra Instagram-konton. Och ni kan surfa in antingen på Ida Varg eller Alexander Palros på Instagram. Och ni kan även se säkerligen en del på stories hur vårt nya liv ser ut, på gott och ont. Vad vi gör för fail, vad vi gör för rätt. Och ja, hur vi hanterar den här vardagen att vi nu är en familj. Och från min pappa bubbla och framgångsbebisen till att starta bolag. För jag tänkte dra lite grann om hur jag brukar göra. Det är nämligen så att jag brukar först sätta ihop en presentation i PowerPoint eller Keynote. Och sen ger det till en duktig AD eller designer som fixar till alla de här grejerna. Så att den här presentationen på kanske 5-10 slides ser riktigt, riktigt bra ut. Sen kan det vara så att jag går ut och träffar samarbetspartners eller olika typer av investerare. Och bland annat en investerare som jag tog in för kanske 8-9 år sedan, då tog jag in den på runt 30 miljoner kronor på den här presentationen, som egentligen var att jag hade en riktigt bra idé och sen så tog jag hjälp en duktig designer och sen så träffade jag lite olika investerare och sen på en fick jag in runt 30 miljoner kronor. Så det är väldigt viktigt att man, om man ska starta bolag eller vad man än gör, att man har ett schysst varumärke, att man har en bra presentation och att man kan förmedla de sakerna man verkligen vill. Och några som har hjälpt mig med det här är madebymedia.se som även har gjort en hel ny co-branding av Framgångspodden där ni ser på bilderna, ni kan se på hemsidan framgångspodden.se hela brandingen för podden helt enkelt. Och vill ni komma i kontakt med dem, de är hur grymma som helst och faktiskt också extremt prisvärda. Så att om du behöver hjälp med logotyper, branding, sätta upp presentationer, dra in på madebymedia.se. Och det här programmet presenteras också i samarbete med Grymma Collector Bank. Och där sitter jag och Lena Apri i slutet på det här avsnittet och analyserar och pratar om det. Så att lyssna in slutet, så stort, stort tack till Collector Bank och Made by Media. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden. with Alexander Perleros.
Du mådde svindåligt och du bröt det. Du formulerade det som ett misslyckande. Det var förmodligen en av de största framgångarna du har.
Jo, men förra veckan är inte ett bra exempel.
Och det är därför jag sitter här, för att bli inspirerad till att tänka på ett annat sätt.
Ha?
För att jag vill någonstans för mig själv.
Titta, nu blev du härlig. Mm. Nu blev du arg.
Ja.
Det tycker jag om. Ha?
Ska du sitta här och berätta för mig hur jag ska leva mitt liv? Ja, det är typ lite överenskommelsen här. Kör!
Ja, nu går vi in i magiska avsnitt 198. Och den här killen hade jag med sig för ett år sedan. Och det blev ett sådant succéavsnitt. Och det var så många som sa, ta med han igen. Wow, det här var ett av de absolut bästa jag någonsin lyssnat på. Så jag tar med han igen. Den mentala rådgivaren Johannes Hansen. Och har du inte lyssnat på förra avsnitt så kan du också göra det. Det är riktigt bra. Jag lärt mig jättemycket av det. Avsnitt 134. Helt enkelt, helt stört bra. Johannes Hansen är en av Sveriges främsta mentala rådgivare och jobbar dagligen med att maxa människors potential i idrottsprofiler till affärsledare och entreprenörer. Han är också aktuell med sin nya bok Tough Love samt Open Sessions, som är en inspirationsshow där han integrerar med publiken och ger rådgivning live. Och det här avsnittet, som också blev otroligt bra, då går vi in och pratar om hur du ska gå tillväga om du har tappat ditt driv och behöver mer inspiration. Hur du får mer ut av dig själv som du kanske inte riktigt trodde var möjligt, och hur du verkligen ska nå de målen du har. Vi går in på jättemycket tekniker kring allt det här och råd och tips. Så att nu kör vi igång ett stört bra avsnitt som kan förändra ditt liv med Johannes Hansen.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Välkommen Johannes Hansen till Framgångspodden.
Tack så mycket.
Fan vad kul att ha dig här.
Det är kul att vara tillbaka.
Känner du dig som en total succé?
Just för tillfället så känns saker väldigt bra. Så ja.
Svinkul. Men jag hörde, jag träffade Elaine för inte så länge sedan och hon sa det också, hon berömde det så himla mycket. Han är så himla bra. Han är liksom motsvarigheten till föreläsarnas gud. Någonting sånt sa hon. Inte exakt om ordet, men någonting sånt. Hon bara öste berömmen med dig. Och sen så ringde hon dig också. Men har du hade lite svårt att svälja allting bra hon sa om dig.
Men jag tror att, och speciellt att inleda en podd så här, jag tror inte att det är alltid helt bra. Eller jag tror att jag har lärt känna hos mig själv att jag behöver kalibrera mig själv någonstans mitt emellan för att kunna vara som bäst. Du vet väl själv det här med att man får flow eller får mycket känslor av att det här är väldigt bra. Då kan man också bli lite slarvig. Så att jag försöker väl någonstans kalibrera mig själv.
Det är så stört viktigt.
Ja.
Alltså att man hela tiden, det brukar jag känna så att jag är inte bättre än min senaste prestation.
Mm.
Och det jag kan vara mest rädd för, det är att jag på något sätt ska bli bekväm och tänka att nej, men jag behöver inte förbereda mig inför intervjuerna. För jag är fan duktig på att intervjua. Och rätt vad det är så går man åt fel håll. Eller jag behöver inte, det här mötet, vad var det för mig? Jag glider in på det och ser vad det blir av det. Att man börjar på något sätt bli lite lat, lite bekväm, lite så man glömmer bort vad som har tagit dit man är idag och sådär.
Och väldigt vanligt skulle jag säga. Och nu har jag privilegiet att få jobba med så mycket människor som åstadkommer häftiga saker. Och där kan man väl se det, att det är det som ofta har hänt när det börjar gå åt fel håll. Att man först blir hög på sig själv och sen så har man ingen runt omkring sig som slår en lite snyggt i magen och säger, hörru, skärp dig, vakna liksom. Så då kan man ibland göra det för sig själv. Sen har jag ett väldigt bra team runt mig av människor som inte är på det sättet imponerade av mig, utan de är med tillsammans och utvärderar mig, och som sagt åt andra hållet också, inte tillåter mig bli för hård mot mig själv.
Men du, nu ska vi hoppa in på en riktigt grym sak. Nu ska vi näsla oss in i vanliga frågor som du brukar få. Och du kör ju mycket så här live shower också, skulle man kunna kalla det. Där du får jättemycket frågor från publiken, och här är några av dem.
Jag vill bara få slutfört mina grejer som jag aldrig gör.
Jag har väldigt höga ambitioner, eller vad man säger. Jag skulle bara byta jobb och jag har tänkt tanken i 2 år, men det blir inte gjort. Jag är nog ganska bra på att byta ursäkter för att varför inte ska göra det. Hur vet man vad nästa steg är?
Det, jag har prestationsångest i allt jag gör.
Tar jag mig förbi tröskeln att säga till någon, ja, jag kommer att tala för er, men då får ni betala 10 000. För det känns skitjobbigt.
Ja, det var några av frågorna då. Som sagt, de senaste 4 åren så har jag kört en turné som heter Open Session. Och då skickar jag liksom ut mickar i publiken och svarar på frågor och löser livsproblem live. Det är liksom hela temat. Jag såg framför mig att det skulle bli ett sätt att hantera nu inflödet av alla frågeställningar jag får och skapa ett innehåll som är väldigt interaktivt med publiken. Så att, då tänker jag att jag har sammanställt en del av de vanliga som vi gick igenom några sist när vi träffades, bland annat att du inte får ditt liv att gå ihop, att man fastnar på samma ställe eller känner samma känslor om och om igen, eller att man har uppnått alla sina mål men mår ändå inte bra. Och jag tänker att även om man vill lyssna på dem så får man gå tillbaka till förra avsnittet helt enkelt. Och kasta mig rakt in i en av de vanligaste frågorna som är jag vet precis vad jag vill göra men jag får det inte gjort.
Jag vet precis vad jag vill göra men jag får det inte gjort. Alltså den där känns att det är så stört vanlig. Den där känner jag själv. Alltså jag får extremt mycket gjort men jag får ändå den känslan också. Mm. Alltså att man vet vad man ska göra en dag. Eller som för mina fall att jag hatar ju typ kvitton och sådana grejer. Alltså att allt det där administrativa. Och jag drar allt ut på det till absolut sista stunden. Mm. Och jag vet att jag ska göra det tydligare. Jag vet det varje månad. Ändå år efter år så har jag alltid gjort allt i slutet.
Mm. Ja, och det är ett vanligt mönster att man alltid gör allting i sista sekund. Jag tänker på en av de viktigaste delarna i 9 fall av 10 när jag träffar någon så är det en av de här exemplen som jag ser framför mig. Och det ena är att man underskattar tiden det tar att göra det som man ser framför sig. Man har en idé om vad man ska göra men man inser inte att det finns en massa aktiviteter kopplade till det. Till exempel att sätta sig med kvittorna som du säger. Det kanske inte är bara att sätta sig med kvittorna utan du måste kanske prata med någon först. Du måste strukturera upp dem på ett visst sätt. Det är många aktiviteter i en så att man underskattar tiden det tar. Och livet är alltid fullt så att man får inte plats för det.
Kommer i tid till möten? Är det samma sak eller?
Ja, om man nu har den idén om att man vill komma i tid till möten och man får det inte gjort. Ja, då ska jag verkligen säga det. Att man underskattar tiden det tar.
Man underskattar väldigt mycket ofta. Eller jag kan göra det. Jag kan underskatta tid. Vad saker och ting tar. Att jag ska transportera mig från den här sträckan till den här sträckan.
Ja, och då skulle jag säga att träningen för dig då är ju att börja sitta antingen med en person som mig som börjar så här någonstans titta på din tidsplanering och inse det här kommer inte gå ihop. Och börja gå tillbaka och kanske se på kalendern över tid och inse att okej, jag tar alltid på mig för mycket. Jag tar alltid på mig många saker samtidigt som jag inser att jag kommer svika människor på olika sätt. Och där tycker jag varför det är så viktigt för mig att vi börjar skära ner då och sätta en lägre ambitionsnivå. Det är för att det viktigaste jag ser framför mig i en människas psykologi, om man ska vara mentalt stark, det är relationen till dig själv. Och med det menar jag att du ska kunna ge dig själv ett kommando och följa det. Du vill kunna ge dig själv en lista och säga, det här ska jag få gjort den här veckan, och så får du det faktiskt gjort.
Då är man lite stolt över sig själv och känner sig bra.
Eller hur? Och du blir starkare av det. Alltså det vill säga att det finns en styrka i det. Du får ett självförtroende i det och du vill ta på dig an fler uppgifter. Du kan öka belastningen på dig över tid också. Men vad de allra flesta gör är tvärtom. Man har listor som är väldigt långa som man inte genomför. Så man sviker sig själv. Och vad händer ifall du skulle ha en polare som sviker dig flera gånger över lång tid? Börjar man lita på personen till slut? Absolut inte. Så vad de flesta människor inte gör är att de inte litar på sig själva. Så när man blir inspirerad eller tänker det där vore schysst att göra, så redan i den känslan tänker man, men jag kommer nog inte få det gjort. Och det är ett grundläggande problem i att bygga mental styrka. Jag måste först hitta den relationen till dig själv, att den blir bättre. Så då skär vi ner så mycket vi bara kan så att du faktiskt kan genomföra det som är din ambitionsnivå. Så vi sen kan lägga på vikt. Även om det är motsägelsefullt, det vill säga att stor del av min tid när jag ska maxa människors potential sitter jag och pratar om att de ska sänka ambitionsnivå. Men det är för att jag vill hitta den relationen till dig själv först. Och på det temat, jag tror det var i Göteborg, så kliver en tjej upp på scenen då. Hon är artist och hon vill satsa mer på karriären. Och hon har ett sånt tydligt problem. Hon säger, jag vet precis vad jag behöver göra men jag får det inte gjort. Jag behöver sjunga mer. Eller jag behöver sitta och faktiskt sjunga mer och jag behöver spela in mer så att jag får en känsla av hur jag fungerar i liksom, och gör olika typer av liksom, test tillsammans med teamet och sådär. Och så ställer jag frågan, okej, så varför gör du det inte? Och då säger hon att hon inte vet. Och så vill vi liksom gå ett lager djupare och prata mer om det. Och om man är frustrerad oftast, väldigt frustrerad över att man inte gör någonting, så beror det på att man ofta har gjort det tidigare men inte gör det nu.
Just det, man har lite ångest av att man känner att man blir en sämre person.
Ja, precis. Så då ställer jag frågan, när gjorde du det? Eftersom du uppenbarligen är så frustrerad. Och då säger hon, ja, först vet hon inte, och sen så säger jag, ja men förra sommaren liksom gjorde jag det. Helt klart. Då var jag inne i det. Och sen så, jag vet inte vad som hände. Och då ser jag, hon sitter framför mig väldigt vältränad. Så jag säger, tränar du mycket? Ja, så. Har du alltid tränat mycket? Nej, så. När började du träna mycket då? Ja, det måste vara någon gång i samma period där, säger hon. Okej. Okay. Så kan det vara så att du har bytt ut att sjunga med att träna? Och då såg man liksom hur hon började. Ja. För det är så, sa jag, att det är förmodligen så att det till och med kommer vara möjligt i framåt att du aldrig kommer börja sjunga igen om du fortsätter träna så här hårt. Hur mycket tränar du? Fem gånger i veckan, säger hon. Ja, då är det heller inte energi kvar för att sjunga förmodligen. Men alltså det som oftast har hänt är, och det här är ju en värdefull inventering, det är att vi fyller, sång är svårt, eller hur? Det är jobbigt, känner dig otillräcklig ofta. Träning är enklare, men du får ut ungefär samma känslor. Du känner dig duktig, det går framåt. Det är inspirerande, det är tillsammans med andra människor, eller hur? Men sen känner man att det är svårt konstnärligt med att sjunga. Så då byter man helt plötsligt ut det. Och så får man ut samma behov där istället. Och då ser jag inte en möjlighet för att du kommer börja sjunga mer. Därför att du har fått samma behov tillfredsställda. Så det är en värdefull insikt. Och sen då vill jag ju utmana henne till att börja sjunga för att hon verkligen säger att hon vill det. Så då säger jag, du måste förstå att ingen människa som vill lyckas i artisteri kommer kunna låta bli att sjunga. Så jag tror inte på din ambitionsnivå, eller på dig. Nej, för att jag vill att hon ska, du vet, få en känsla av, vad fan säger du? Liksom, jag vill här få bli peppad. Men hon behöver inte bli peppad, hon behöver bli utmanad. För att det enda som kommer få henne att förändra beteendet är att hon blir utmanad.
Så du provocerar lite grann?
Ja, det är en stor del av hur man får framgångsrika människor. Människor som har den typen av känsla i kroppen av att de verkligen är drivna och vill göra saker. Att göra mer saker som man vill göra. Det är att också utmana dem och spegla dem och säga, jag tror inte på det här. Jag sätter pengar på att du kommer misslyckas. Därför att du skapar den triggern som snarare får henne också träna hårt.
Och då från att de sitter och bara pratar och lyssnar på dig lite grann så blir det så här, vad fan säger du för någonting?
Och du börjar lyssna för första gången. Så det är en viktig del av det, eller hur? Så där är väl en viktig insikt till flera som lyssnar som både känner igen sig att jag kanske har bytt beteende. Vad jag ersatte med, om jag känner mig frustrerad över att jag har tappat någonting, vad jag ersatte med just nu. Och hur kan jag i så fall skära ner det för att ge utrymme för det jag vill börja göra igen. Och det andra är, vill du lyckas med någonting på ett riktigt bra sätt, så här, om du har hög ambitionsnivå, en människa som lyckas bra med någonting över tid, den kan inte låta bli att göra det den vill göra. Du kan inte låta bli att hålla på och intervjua maniskt. Jag kan inte låta bli att skriva mina texter eller hitta på en ny formulering, och jag vill liksom, kan inte låta bli att ställa mig på den där scenen.
Om man läste boken också, så är sjukt mycket intressant det. Men du har ju också massa tips och råd hur man ska hantera andras åsikter.
Ja, och grunden till att hantera åsikter skulle jag säga att så fort du någonstans slår dig in på en väg där du vill, vi har varit inne på det när du pratar om att du ska väl ta nya steg eller göra någonting som ingen annan i din umgängeskrets har gjort förut, eller du inspireras av någonting speciellt som är inspirerande som du går efter, som du tar nya steg kring, som kanske du inte har gjort tidigare, då kommer du per automatik röra upp känslor i din omgivning. Och att vi måste se det istället för att tänka, hoppas ingen tycker illa om mig eller att ingen tycker någonting om det här, ska vi snarare ha ett mindset som är, människor kommer börja tycka nu. Alltså du kommer bli ifrågasatt, och det är en del av själva processen. Det betyder till och med att du gör rätt grejer. För ifall du inte har några åsikter runt omkring dig, så betyder det att du fortfarande gör precis som alla andra runt omkring dig. Och det är liksom mindsetet som måste börja i, räkna med att bli ifrågasatt. Och sen förstå att många likes är kul, men vilka likes är helt avgörande. Och börja någonstans istället fokusera till att många människor ska tycka om det här. Börja titta på vilka människor verkar tycka om det här. Vilka mentorer kan jag söka upp? Vilka bollplank behöver jag? Eller som i mitt fall, vilken typ av ljudböcker eller böcker eller mentorer behöver jag som jag lyssnar på hur de tänker? Så att det är det tankesättet jag ska vara intresserad av att anamma. Eller det är där jag vill bli bekräftad, inte av alla andra. Och det finns en så stor risk att när du kliver igång med nya projekt tänker, de absolut närmaste är de jag måste stämma av med. Och för mig är det är det så långt ifrån hur man ska göra någonting som det bara går. Alltså det vill säga när du har det här embryot i dig av att du har blivit inspirerad och tänker fan vad coolt det här vore. Och så går du direkt hem till någon som inte förstår dig för de har inte varit där eller sett det eller läst det här. Och så säger du vad tycker du? Och så liksom signar du upp för att bli dödad på plats liksom. Så att man är små embryon i sig så ofta så ser man till att man går till de människorna som ifrågasätter dig eller dödar dina idéer. Och sen blir ditt livsprojekt att bevisa för de människorna. Istället för att bara bygga dig själv. Och det är så lätt att fastna i. Men så många sitter fast i just att så här, jag vill få med mig min partner, jag vill få med mig mina föräldrar, jag vill få med mig mitt syskon. Eller jag vill få med mig min närmsta polare. Istället för att förstå att om du börjar bygga det här själv, söker du upp den omgivningen som redan gör det du vill göra. Så kommer de med tiden att anpassa sig och börja ge dig bekräftelse. Inte för att du söker den. Det vet vi ju själva. Om du sitter någon och bara söker en bekräftelse, vad vill du göra instinktivt då? Inte ge den till dem. Så det funkar så. Och då måste vi förstå att vi måste söka oss först att det kommer hända. Och sen söka oss i den riktningen där det finns människor som faktiskt gör det vi vill göra. Och ignorera helt den tanken av att jag måste få med mig folk i det närmaste på tåget.
Mm. Ja, där är också grym. För väldigt ofta så kan man ju döda sig själv genom att man frågar andra om råd.
Absolut.
Alltså att man går till sin partner eller vän eller som säger vad som helst. Och sen så vet man nästan innan vad svaret är. För att det viktiga då är att man säljer in det här på den här. Och sen så kommer man få kritik tillbaka. Man kanske vet att den här personen gillar inte ens där. Och sen går man och sen så blir det inte av. Då tvivlar man på sig själv. Man kanske redan tvivlar lite på sig själv. Men då börjar man tvivla ännu mer på sig själv.
Absolut. Och om man befinner sig i en omgivning där man känner. Och det här tror jag är en värdefull del att känna den här känslan av vilsenhet. Eller bli paralyserad över tid. När du befinner dig i en osäker omgivning. Alltså människor som inte vet vad de vill. Eller inte vet om du ska göra det här. Inte har gjort de sakerna tidigare. Då kommer du att med tiden bli mer och mer osäker. Per automatik. Så att ifall du vill känna större självförtroende eller trygghet i dig själv eller riktning i beslut så behöver du inte söka dig till människor som nödvändigtvis gör det du vill göra. Bara andra människor som vet vad de vill. För det smittar av sig.
Men nu det här då, Johannes, att man, om man skulle dö idag, vad dör med den?
Mm. Det här kommer ju ur den workshopen jag ser kring att sätta mål för sig själv. Om du vill sätta upp målsättning eller skapa vision eller sätta igång den typen av tankeprocess så tycker jag att det är ett bra verktyg. Att ställa frågan till dig själv vilka ambitioner, vilka drömmar, vilka upplevelser, alltså de här härliga bilderna av inspirationerna sett genom sitt liv, kommer dö med dig om du dör just nu? Alltså vad kommer försvinna? Samtalen du kunde haft, liksom, sensommarkvällarna, den där resan du skulle åka på, de där känslorna du skulle känna, de där människorna du skulle träffa. Att börja få kontakt med den delen av dig som hela tiden när du blir inspirerad genom ditt liv har byggt någon form av nästan stack, liksom stackat på varandra. Det finns ett stort bibliotek där av inspiration som det är värdefullt att någonstans göra det akut för dig själv. Okej, om du imorgon ramlade ihop och så är det slut. Vilka av alla de ambitionerna, drömmarna, saker du kunde göra för andra människor kommer dö med dig? För det finns något avtryck som bara du kunde göra. Jag tycker det är en fin tanke som både kan vara otroligt deprimerande såklart. Och förhoppningsvis då ge dig bränsle till att fan, det var inte det här det skulle bli. Nu sitter jag ju där. Och
en annan är också att man kan se sin egen begravning. Mm. Att man ser vad andra pratar om man på en begravning. Alltså att de... Man ser det utifrån liksom ett tredje perspektiv och sen ser man så här när det står någon präst där och pratar om och sen ser man så här vad är de andra personerna, vad står det på gravstenen och vad säger de om en, hur var han som person, vad gjorde han för något?
Och det jag tycker är fint med den tanken är att om du börjar kalibrera den kompassen i dig själv, om man får kalla det så, så kommer du ju inse att det är betydligt mycket mer vem han var som person, som du säger, än det kommer vara vad han åstadkommer nödvändigtvis. Det kommer mer handla om hur såg han människorna runt omkring sig.
Var han snäll?
Eller hur, på vilket sätt?
Var han upptagen? Var den det? Var den så?
När jag kom och ställde den här frågan till honom eller henne, vad sa hon då? Alltså,
samt vilka kommer vara där? Vilka kommer absolut stå där? Vilka kommer inte stå där?
Absolut.
Det är många spännande tankar man kan leka med.
Inför workshopen till mål skulle jag säga. Går du runt och lever med den där för mycket så tror jag att du blir lite för pressad. Så att jag skulle inte ta med mig den jämt, men jag skulle använda den för att sätta igång processen.
Now it's time for Train Sister Fragor.
Nu kommer in på de tre sista frågorna då. Och då börjar med ett tips till en 20-åring. Du är verkligen öst med tips. Men om du skulle ge ett tips till någon för att ta ett av de här och lyckas lite mer med det de vill.
Jag skulle träna uthållighet. Definitivt. Jag skulle träna den mentala muskeln, uthållighet. Det vill säga att ge sig an någonting, ta sig an någonting och gå med på att det kommer ta längre tid än du tror att bli bra på det. Men fortsätta ändå. För jag ser det som att det du vill göra när du är ung, det är inte hitta position eller nödvändigtvis gå igen, hitta meriter, utan det handlar snarare om att träna egenskaper. Mm. Jag tänker att du vill träna på att kunna vara bra och prata inför nya människor, eller kunna vara bra på att ta en möte med en person du inte känner, eller få kontakt med en person du inte känner, eller att vara bra på att skriva texter, eller du vet, spela in filmer, eller vad det nu är för någonting. Men att göra det och ge det tid att bli riktigt bra på det, därför att de egenskaperna kommer du behöva i alla roller, eller alla yrken, eller alla möjligheter i framtiden.
Och en tips till en 30-åring då, vad skulle du säga till dem?
Träna uthållighet.
Vi gör så här, vi kör samma. Det var ett väldigt bra tips. Vi kör samma på 20, 30 och 40. Men du, om man ska komma i kontakt med dig...
Nej, 40 skulle jag vilja ändra på.
Okej, okay. 40.
Ja, men 40 skulle jag ändra snarare på att det som de flesta formulerar som en livskris i 40, det skulle inte jag se som en livskris. Jag skulle se det som att du förmodligen bara har kommit i det här fasskiftet jag pratade om tidigare. Att du har säkert... lagt mycket energi på att bygga egenskaper, på att skapa en karriär, på liksom någon form av livspussel med husbygge och barn och så vidare. Och där någonstans brukar du få den första möjligheten till att utvärdera dig själv. Du börjar få tid för att tänka. Så du ser tillbaka på saker du kanske inte vill vara med om igen och känner dig misslyckanden. Men du kommer också ha möjligheten att igen starta om och börja titta på vad inspirerar mig. Och för många har man inte gjort det på så lång tid. Så man börjar tänka att man är vilsen i livet. Och jag ska inte säga att man är vilsen i livet. Man har bara helt plötsligt börjat tänka på vad man vill igen. Så då använder man samma strategier som man gjorde från början. Alltså vilka människor inspirerar mig? Människor som vet vad de vill. Är det väl? Söka sitt inspiration och börja lyssna på den här typen av sammanhang. Och börja se vad vore häftigt igen. Och inse att du kommer ha flera resor framåt. Så sluta vara så rädd för att misslyckas. För nu har du inte utmanat dig själv på länge. Är det väl? Så nu har muskeln mod blivit mindre. Så nu tycker du att allt är läskigt igen. Börja utmana dig själv istället för att se det som att du är vilsen eller inte har en aning. Testa saker. Men kliv inte in i fällan av att ta på dig att bära hela din omgivning och göra allt som alla andra runt omkring dig tycker att du borde göra. För då kommer du gå 10 år till och så känner du att du fortfarande inte vet vad du vill.
Mm. Och jag vet du som sitter här nu, du sitter säkert med ett anteckningsblock och funderar på hur många gånger ska jag lyssna om det här, för det kommer så sjukt mycket råd och tips. Alltså så start mycket, och det tackar jag verkligen dig för. Johannes. Och vi gör ju självklart så att vi slänger ut det här nyhetsbrevet. Så att då skriver vi ihop de bästa grejerna från det här avsnittet, som säkert kommer ganska långt. Så får du allting serverat. Och då kan du gå in på framgangspodden.se och signa upp det om du inte redan har det. Men du Johannes, om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då?
Man fortsätter med magnus@johannesansen.com. Man kan följa mig både i Facebook där det finns daglig inspiration, på Instagram, samma sak där för bilder. Och sen som sagt, de reflektionerna jag får inskickade till mig, det gör jag podcasts av In Your Face With Love. Och sen kan de jättegärna få träffa mig och high-fiva efter showen i höst på turnén, Open Session. johannesansen.com/live.
Magiskt. Men fan, vilken härlig stund du har haft det.
Ja, tack.
Ja, grymt. Blev det som du förväntade dig?
Det blir det aldrig.
Det blir det aldrig. Men jag kan ju säga det också för er som inte vet om det här, så har ju dels har jag ju liksom läst din bok inför det här, Tough Love. Och sen så har ju vi gått igenom, ska vi ha de här grejerna, vi hade så mycket olika content. Du har också skrivit, du, de här sakerna borde vi kanske ta med. Och jag har gått de här sakerna. Så att vi har ju ett gäng sidor här med jättemycket olika typer av grejer. Jag ser bland annat här, vi har inte pratat om offerkofta. Det får bli till nästa gång. Det finns jättemycket saker.
Så jag kommer gärna igen. Men jag vill också ge dig cred för den förberedelsen du gör. Jag är inspirerad av att se dig jobba så intensivt med någonting som du gör så mycket av. Så att jag ger dig all cred för du läser boken inför, du kommer med reflektioner, du skickar dig inför. Det är grymt, imponerad.
Ja, roligt. Det har blivit ett grymt samtal. Så ja, ni får skriva på sociala medier om ni gillar det ni hörde. Så att, men du, stort, stort tack, Johannes Hansen.
Tack.
Fram Gangs Body with Alexander Pelleros.
Välkommen till framgångstipsen med Aper och Pärlor som presenteras av Collector Bank. Hipp, hipp, hurra, här sitter vi idag.
Och det rimmade nästan, Alexander.
Faktiskt.
Ja, nej men hipp, hipp, hurra för dig också.
Känner du dig mentalt redo idag?
Ja, men jag är mentalt redo för det mesta varje dag. Jag har inga så tunga mentala spärrar faktiskt. Jag är stark men
har
mentalt.
Har du hoppat bungyjump någon gång eller?
Ja, 2 gånger.
Du har gjort det? Ja, läskigt. Jag har inte gjort det. Mm. Men till det här med rädslor som vi har kommit in på. Vad är du själv, vad är du rädd för något?
Ja, men jag har ju massa såna här löjliga rädslor. Jag är jätterädd för ormar, till exempel. Ja, vissa djur sådär. Kräldjur särskilt. Så är jag... Du vet, sådana här oförklarade... Men jag kan ju inte hålla på att vara rädd för ormar. Det är ju löjligt, men det är jag ändå. Sen kan jag ibland vara lite mörkrädd, faktiskt. Och lite åskrädd. Och då skyller jag på min farmor.
Men kan du kolla då... var är du mest rädd någonstans? Är det när du är i Spanien eller när du är nere på ditt
sommarställe?
Ditt sommarställe som jag var hälsa på dig på.
Ja. När det åskar där så är det rätt häftigt dramatiskt. Men det dånar ju. Men, jävligt. Men där är jag är inte så rädd där faktiskt ändå.
Nej.
I stan inte heller.
Nej.
Men jag har respekt för åska och naturkraft. Men jag tror att Micke satte sig. Farmor var väldigt åskrädd och ibland så tvingades jag bo med henne i en stora hus. När hennes hembiträde hade semester för hon kan inte vara ensam hemma. Och då fick jag hoppa in.
Jag har berättat för dig om den här undersökningen i USA.
Nej.
När man frågade massa personer vad de är mest rädda för.
Nej.
På andra plats kom döden. Första plats kom och pratade inför folk.
Nej.
Det är så sjukt ju.
Det är riktigt sjukt. Och i USA, alltså de lär sig i skolan från 6 års ålder och stå framför folk och prata och agera. Det hade inte jag väntat mig.
Nej, men det är väldigt mycket så här från hur det var alltså förr i tiden, hur det var alltså för våra fäders på savannen. Att då var ju rädslan väldigt, väldigt viktig egenskap. Det är ju det nu också, men inte lika viktigt.
Nej, men då skyddar det från fysiska faror hela tiden.
Ja, alltså, du kan inte springa ner i en mörk grotta och bara, vad är det här för söt liten grotta? Och sen så blir det, eller du kan inte springa fram till en stor katt som ett lejon.
Nej.
Och ge den en blomma och stå och klappa den, för då kommer den döda dig liksom. Du kan inte springa fram till de som har mer status än vad du har i flocken och försöka ta deras jobb eller att du gör dig lustig eller vad som helst, då blir du utesluten från flocken eller dödad.
Ja.
Visar du inte dem respekt då dog du liksom så här. Så att, och mycket det är ju kvar, att står du på en scen och pratar inför jättemånga människor så har den här, så här instinkten i oss att kroppen tror, den pumpar ut adrenalin. Alltså det är ju för att man ska fly eller slåss. Men det har ju ingenting med att man står på scenen, man blir rädd.
Men alltså, det är väl bra att man får lite adrenalin på slag?
Ja,
alltså,
det är ju bra, men kroppen gör det ju för att den tror typ att man ska fly eller fäkta. Mm. Speciellt det där.
Det är speciellt.
Jag kan avsluta med den här. Jag gjorde den sjukaste saken för några månader sedan.
Vad gjorde du då?
Nej, men jag vaknade upp och hade lite ont i örat. Och det var lite kallt ute, så att antingen var att jag hade fått någon, inte öroninflammation, men lite röd trumhinna kanske. Men jag vaknade upp och hade ont i örat. Vet du vad jag trodde att det var? Jag trodde att jag hade fått en tumör i hjärnan.
Nej, men sluta.
Nej, men jag trodde inte riktigt det, men jag trodde lite det. Så att jag vaknade upp på natten och jag bara, mitt vänsteröra, mitt högeröra så här. Och sen så somnade jag. Så vaknade jag upp natten efter.
Mm.
Jag bara, nej. Nu har det hänt 2 nätter i rad. Jag har en tumör i hjärnan. Klockan är 3:30 på natten. Vet du vad jag gör?
Doktor Kry.
Nej. Sätter på mig kläder.
Åker till akuten?
Nej.
Är det sant?
Åker till akuten. Kommer till utanför akuten. Vet du vad jag möts av? Alltså en stor blodpöl. 1,5 meter gånger 1,5 meter.
Mm.
Med typ, jag vet inte, det var koagulerat blod. Men det var så mycket blod. Så att det var typ som att det var inälvor på marken. Och jag bara, Jesus. Sen var det liksom en stor blodpöl. Och sen leddes de in den här blodpölen.
In på akuten.
Det var nästan som att, du vet, en typ som att en motorcykelolycka. Och sen hade han bara, precis innan han, jag förutsätter att det är han, hade bara tömt ut alla sina inälvor. Och sen hade han bara åkt in. Alltså, typ så. Och jag kommer dit in, känner mitt
hoppas
röda öra.
Hoppas du tog ditt lilla röda öra och ybörn och åkte tillbaka och lade, eller?
Jag gick in
Och då var det ju typ skrikande folk där inne. Och fast då ser de ändå mig där när receptionen är så, så de, du kom hit. Ja, vad är det? Vad är det för någonting?
Jag har lite ont i örat.
Det är ganska tyst där inne då. Det känns som att allt bara tystnade där för att alla skulle höra vad hon ställde sig med. Det var ändå viktigt när hon pratade med mig då. Jag bara, nej men jag har lite ont i mitt öra. Och jag, de bara, nej men du får nog uppsöka husläkaren. Så jag bara, ja. Och så gick jag direkt, inga argumentation alls. Jag bara gick ut direkt, hoppade bredvid den där blodpölen och åkte hem och la mig.
Bra perspektiv på tillvaron man får när man gör en sån dum grej. Jag har gjort en dum grej. Nej, jag har gjort massor av dumma grejer. Men jag har en sån här akuten historia som jag inte är så stolt över. Du vet, Båstad tennisveckor. Då är det en massa event. Och så fick jag den stora äran att det var någon sån här champagnemärke som hade stort kalas. Så skulle jag sabrera en jättestor flaska med champagne. Och fick en sån här jättelång kniv. Jag kan faktiskt sabrera, så jag gjorde det ganska bra. Sen har jag en fullständigt obegriplig vana att jag måste ta i alla ytor som jag är nyfiken på. Det må vara människor, hundar, bebisar. Var det en... Så när jag såg den här gröna, blanka ytan efter mitt snitt så var jag tvungen att ta på den. Och då fanns det naturligtvis en liten skärva som stack ut. Så jag skar av med halva fingertoppen. Du vet, det blödde jättemycket i fingrarna. Så det kom någon sån här utbildad sjukvårdsmänniska och förband och drog till och så. Och så säger han, och du måste till akuten i Halmstad, nu! Och han var så auktoritär så jag kunde inte säga emot, jaha, men alltså, du har ju bundit om. Ja, men det här måste sys, och han var väldigt så. Så jag åkte taxi till akuten i Halmstad och kommer in lite 12:15. Sitter där i liten sidenklänning och högklackade pumps och sådär för bandet. Så kommer det någon tjänstgörande läkare ut och så tittar med, och vad har du gjort då? Så säger jag, min idiot, sabrerat champagne. Hur kan man vara så dum ärlig?
Och då såg jag att
där satt andra människor och hade ont i hjärtat och magen. Och
du kom från Boston, så riktigt så här.
Jag kände liksom iskylan spred sig i rummet. Jag satt bara och tittade ner mina fötter tills det var min tur. Det var ju lätt gjort, han bara sydde till lite grann och så var det klart. Men det var skämmigt.
Jag förstår det. De bara,
Men när en person som man då ska anförtro sig åt, som man gör med en läkare då, fråga vad har du gjort, då kan inte jag ljuga.
Nej, det kan man ju inte. Man måste ju säga.
Jag har väldigt svårt att ljuga.
Ja, framförallt där, när det handlar om sin hälsa. Nej, men jag ska med på kniv. Och sen så bara, kommer något annat. Ja, men varför sa du inte sabrera champagne? Då blir vi tvungna att göra det här och här.
Ja, för jag tänkte det kan vara glasflisor eller du vet, som har trängt in och så.
Ja. Ja, fick jag härligt.
Skämskudden.
Det var en bra avslutande historia. Men,
Alexander och Lena på akuten, no more.
Hej då.
Hej.
Fram Gangs Button with Alexander Polaros.